Jag är 5 år gammal och har ofantligt tråkigt. Mamma stökar i köket, lagar mat som vanligt. Det luktar rotmos, tråkrotmos. Jag vill inte ha mat, jag vill bli underhållen. Jag hänger i mammas förklubb och försöker tjata till mig uppmärksamhet. Mamma, lek med mig! Men hon har inte tid, säger hon. Men mamma är så bra på att leka, det är resurslöseri att ha henne i köket. Någon annan borde laga maten. Jag fortsätter tjata. Nähä, men gå upp till Erik då, föreslår hon. Jag känner mig förorättad. Erik är 1 år yngre än mig och hans familj bor längre upp på gatan. De har hälsat på oss någon gång. I deras sällskap lekte han och jag nedanför bordet där våra mödrar drack kaffe. Men det mamma begär nu är ju någonting helt annat. Nej, sa jag indignerat. Skulle jag själv stå där och deklarera mina behov inför i princip helt främmande människor? Vad händer med solidariteten i den här familjen? En för alla, alla för en? Jag menar okej, om ens förälder fikar tillsammans som man är med. Då kan man stå där lite blasé och tacka ja eller nej till deras uppmaningar om att leka en det ena en det andra. I lugn och ro kan man långsamt närma sig den tänkta lekkamraten på ett för alla parter respektfullt sätt. Men att bara knalla in där och själv stå där och stå för att man vill, att jag vill leka med Erik och jag vill att han ska vilja leka med mig, det har ju jag aldrig gjort förut. Det är dessutom ett intrång. Det är väl inte säkert att de vill att jag ska komma där och komma. De kanske har andra planer för dagen. Så kommer jag där och stör. Nej tack, det här vill jag inte utsätta dem för. Jag säger nej. Jag vill inte. Du ska leka med mig. Nu! Mamma är obeveklig. Säger att inte är väl det så farligt, bara knalla dit och fråga. Jag fortsätter tjata men det har ingen effekt. Mamma är som en stenstod där vid köksassistenten. Orubblig. Jag suckar. Går tillbaka in på mitt rum och konstaterar att det ser lika tråkigt ut nu som när jag lämnade det. Det krasar om fötterna när jag vadar genom det utvräkta legot. Situationen är ohållbar. Jag bestämmer mig för att gå ut. Jag klär på mig och står snart ute på garageuppfarten. Jag sneglar mot familjen Salbergs bruna timmervilla uppe i kurvan. Tvekar. Bestämmer mig. Asfalten är ovanligt mörk och ogästvänlig. Inte dugg stödjande. Väl framme hos familjen Salberg väljer jag finingången. Inte bara för att vara för mer utan för att köksingången hade känts alldeles för intim. Den är för riktigt nära vänner och familjemedlemmar. Jag är ju bara gäst. Och ska det gå illa ska det göra det ståndsmässigt. Ingen ska säga att jag smög mig in i det här. Jag stegar fram till den stora olycksbådande porten, drar in lite luft och trycker på ringklockan med ett darrande finger. Ljudet känns ödesmättat och hårt. Nu var det officiellt. Innan jag ringde på hade jag möjligen kunnat bortförklara mig. Säg att jag bara råkat komma in i ett stirr, att det var av en ren tillfällighet jag befann mig på just deras farstutrapp. Steg hördes inifrån och Eriks mamma Ingegärd öppnade dörren. Hej, säger jag lite avmätt. Försöker låta oberörd. Får Erik komma ut och leka?
Ja, Erik ska alldeles strax äta så det är nog ingen idé att han går ut. Men du kan väl komma in istället?
Där hade jag ju inte räknat med. Komma in? Det hade aldrig varit aktuellt. Jag visste ju inte hur det var hos dem, hur man rörde sig, vad man sa och inte sa. En dålig deal hade blivit ännu sämre. Jag ville ta tillbaka att jag hade ringt på. Jag längtade hem efter legot. Jag var tvungen att säga något. Nej, sa jag. Jag är inte van. Jag tyckte att det var ett tydligt sätt att förklara för dem hur det låg till. Och jag menade varenda stavelse. Där stod jag, utfläkt.
Att fråga om Erik fick komma ut och leka var en lagom stor utmaning, precis på gränsen till för stor. Att gå in var alldeles för mycket. När utmaningarna överstiger ens kapacitet får man kommunicera det. Mer än så kan man inte göra. Jag kommer även i fortsättningen att föredra invanda situationer. Med åren blev jag allt mer inriktad på mekanik i alla dess former. Klossar, lego och byggsatser byttes mot cykel och sedermera mopedtrimning. När jag var 13 fick jag min andra crossmotorcykel. På annons i Sala Allehanda kom pappa över en begagnad Husqvarna 360 kubikare i kartonger. En riktig domedagsmaskin. Vi tillbringade vintern i pannrummet monterandes ihop de viktigaste delarna. Vi var ivriga att få igång motorn och ville inte lägga ner onödigt arbete på att montera saker som bromsar eller koppling. Försöken att få liv i den gick dåligt. Farbror Christer, tillkallad motorexpert, tillbringade veckor i vårt pannrum. Han kickade, justerade tändning och förgasare, kickade, justerade tillbaka, kickade, gjorde rent stift, kickade, mätte upp spolar, kickade, spredde startgas, kickade, monterade ner motorn igen för att se om något hamnat fel och kickade. Då och då kom en liten förgasarpuff, ibland en riktigt stor. Vi tolkade det som att det var nära. Tändningen var lite tidig bara. Vi justerade lite till, kickade. Men det kom inget mer. Vi gjorde allt för att få den att starta med konventionella metoder. Till slut la vi ner det. Det gick inte att starta normalt. Nu skulle vi tvinga igång den med våld. Det här var den sista striden. Vi skulle släpa den efter bilen. Tills den startade. Jag satt på hojen. Pappa körde vår gröna Volkswagen Jetta. Emellan oss en bogserlina. Vi var på en traktorväg som slingrar sig mellan några långsträckta åkrar. Jag vägde för lätt så min kompis Mackan fick sitta bakpå för att öka vikten på drivhjulet. Det var som kompression i maskinen att bakhjulet stod still annars. Vi var grymt imponerade av det. Tänk, vilken maskin! Vilket tryck! Pappas order till Mackan var att hoppa av ögonblickligen om maskinen startade. Ordern till mig var att peta i friläge. I avsaknad av broms och koppling kunde jag inte få motorcykeln att minska farten. Men jag skulle i alla fall behöva få den att sluta öka. Det kändes väldigt spännande till en början. Men det gick inget vidare. Vi drog motorcykeln fram och tillbaka i flera timmar. Då och då stannade vi till för en liten justering. Jag gav upp till slut. Det var inte lönt. Vi hade släpat den i flera mil. Men pappa var envis och vi fortsatte väldigt, väldigt länge. Plötsligt, som en blixt från en klar himmel, startade motorn. Trotten hade hängt sig så det var med full gas i ett öronbedövande dån jag körde om min far i bilen. Mackan fladdrade av. Bogserlinan tog slut i ett abrupt ryck och motorcykeln slets in i framskärmen på bilen med en dov duns. Jag fortsatte ut på gärdet in till vägen. Volter blev kullerbyttor när jag tog mark. Krossen hade vaknat till liv. Med ett fasansfullt vrål hade den demonstrerat sin urkraft. Ett mirakel. Håll gas, ropade pappa exalterat när han rusade ur bilen. Jag låg några meter ifrån gasantaget och kunde inte åtlyda hans tillrop. Han försökte själv nå gasen och på så sätt hålla motorn vid liv. Men snart stannade den och stillheten la sig igen. Hela förloppet tog kanske 5 sekunder. Men nu vädade pappa morgonluft. Han var uppe i varv. Motorcykeln hade startat. Det var sannolikt sekunder ifrån en slutgiltig seger. Nu handlar det bara om en fin justering av motorn och en omfördelning av resurserna. Pappa och jag bytte plats. Han gränslade krossmotorcykeln och jag satt mig bakom ratten på bilen. Så försökte vi igen. Kilometer efter kilometer utan ett livstecken från motorcykeln. Det var så konstigt. Den hade ju nyss fungerat. Alldeles väldigt mycket. Jag misströstade. Igen. Men plötsligt hör jag en ny explosion bakom mig. Motorcykeln har startat, reser upp och går nu på bakhjulet. Pappa har munnen vidöppen. Ögonen uppspärrade. Jag ser lika delar skräck och förtjusning i hans ansikte. Han flyger. Så tar bogserlinan slut. Och sekunden senare är det pappas tur att bekanta sig med plöjningen vid sidan av vägen. Men han är snabbt uppe på benen. Rusar tillbaka till motorcykeln som ligger och drar sina dödsrosslingar. Förgäves drar han gashandtaget upp och ner. Motorcykeln drar en sista suck innan det återigen blir stilla. Det blev några sekunder av total eufori. Och de var värda allt slit. Vi hade lyckats. Just den här motorcykeln startade aldrig mera. Men det kom nya. Det fanns en ständigt pågående diskussion om maskiner hemma. När pappas kompisar hälsade på var motorhaveriet ett frekvent samtalsämne. Speciellt elfel. Elfel var svåra att förstå sig på. Det fanns en air av mystik och hopplöshet över ämnet. Elfel gick i princip inte att åtgärda. Tidigare, när pappas generation var ung, kunde alla män reparera en maskin oavsett fel. Det var en ofrånkomlig maskulin baskunskap som i och med den nya transistortekniken hade börjat glida dem ur händerna. Det hade blivit för komplicerat att mecka själv. Man står där med sin krånglande jävla hydraulkransjävel till skogsmaskins helvete och tar med fan vad man än gör så vägrar fanskapet att fungera. Öppnar man huven på bilen är det som att stirra rakt in i maskinen på ett jävla rymdskepp. Där står man med sin gamla verktygslåda och kan inte ens byta stift. Jag hatade verkligen elfel på den här tiden. Den förnedring det innebar att lämna in sin motor till en auktoriserad reparatör är svår att klä i ord. Det är ett kvitto på att man inte klarar att hålla sitt hushåll rullande på egen hand. Att man är beroende av andra. Men elfel är så förrädiska, de kan inta en mängd olika skepnader. Det finns en andlig, närmast religiös dimension över dem. Allt var ingenjörernas fel. De hade krånglat till det alldeles för mycket. De som visste mest på den tiden sekulära västmanländska landsbygd var de som förstod sig på de här moderna maskinerna. Mekanikern var toppen på skapelsens krona och toppen av mekanikerna det var bilelektrikern. Han kunde finliret som gjorde det hela möjligt. En bilelektriker hade svaren på livets alla gåtor. Han var utsänd till folket, direkt från framtiden, för att återupprätta den manliga hedern. En sån ville jag vara. Det blev jag också. Och att vara bilmekaniker var precis så bra som jag hade hoppats. Skitigt och ingen kink. På en verkstad kan man vara sig själv. Det gör inget om man har en dålig dag. Man kan ha en dålig månad. Ett dåligt år. Ett dåligt liv. Mekanikern har av hävd rätten att vara sur och tvär. Empati är bra grejer, men det lagar inga motorer. Mekanikern har en sån oinskränkt makt och kunskapsbas att ingen skulle ifrågasätta hans rätt att gå runt i sin värld av kugghjul, motorolja och pinup-almanackor och svära över all skit som lastas över honom. För att upprätthålla mekanikerns position så har försäljaren av reparationstjänster tillsatt en helt ny tjänst, kundmottagaren. Han gör att mekanikern slipper möta andra människor. Kundmottagaren är en sköld mot yttervärlden. Han tar emot bilen och frågar ägaren vad det är för fel, lämnar tillbaka den och tar betalt när mekanikern gjort sitt. Mekanikern lever på så sätt bokstavligen i en skyddad verkstad. Det är fritt fram att följa varje impuls, bara man gör sitt jobb. En kollega skulle reparera en bil med växellådsproblem. Efter att ha läst alla verkstadshandböcker från perm till perm, felsökt otroligt länge och bytt olika delar på ren chans i en månads tid, gav han upp och beställde en helt ny växellåda från tillverkaren. När den kom och han monterade den visade sig att problemen obegripligt nog kvarstod. Alla inblandade komponenter var utbytta. Ändå fungerar den inte. Då var det något som brast. Kollegan försjönk i sig själv. Sittandes på huk strimlade han metodiskt och omsorgsfullt den träkorg den nya växellådan anlänt i med en yxa. Stickor och flisor flög när han systematiskt och under fokuserad tystnad hackade sig igenom den omfångsrika behållaren ända tills den var en fin hög med pulver. Han var i sin egen värld, icke-kontaktbar. En annan gång i stund av motgång var han mer kommunikativ. När jag passerade hans garageplats hörde jag ett vrål och såg hur en fjärdedel av en drygt 50 cm lång polygrip kom ut genom väggen. Han hade kastat den rakt igenom två gipsskivor med foder emellan. Imponerande kast, en polygrip är ändå relativt trubbig. Och så högt. Precis under taknocken stack den ut. Glad var han inte. Det enda som var positivt med honom var möjligen hans blodgrupp. En annan yrkesgrupp jag stiftade bekantskap med under mina år som mekaniker var organisationskonsulterna. De cirklade runt verkstaden som flugor runt en ostmacka. De utgjorde ett hot mot trivseln, för de ville skapa förändring. Tjänsterna de erbjöd inbegrep alltid en siffra. Operativt ledarskap i tre steg. 4M för en hållbar organisation. Den femte disciplinen, eller Runa Sögards 7 livsvärdar. Min erfarenhet var att de här människorna också kunde göra saker och ting 7 resor värre. Ett undantag från siffermetodiken var när en av dem introducerade begreppet keso för oss. Hela verkstaden fick åka på kurs över veckoslutet, bo på hotell och få förklarat för sig att keso var en förkortning som stod för kvalitet, entusiasm, service och offensiv. Konsulten sa att det var det som var våra värderingar. Det var det vi stod för. Keso skulle genomsyra hela vår verksamhet hädanefter. Man skulle vara keso i stort och i smått. Keso var lösningen. Det lät bra. Det lät riktigt bra. Men hur genomför man det rent praktiskt? Hur är man entusiastisk när man läst alla verkstadshandböcker från perm till perm, felsökt otroligt länge och bytt olika delar på chans i en månads tid, gett upp och beställt en helt ny växellåda och felet kvarstår? Det framgick inte. Jag kände aldrig att keso-begreppet fick den fundamentala betydelse för mitt liv som konsulten utlovat. Han gav sig snart av och arbetet återgick till det normala, till polygripkastning och till yxning av träbehållare. En mekaniker ska skruva och muttra. Det är en på alla sätt trygg och skön tillvaro. För mig var det också ett bra sätt att bli vuxen utan att behöva utmana mig nämnvärt. Problemet med att inte utmana sig är att det till slut blir tråkigt. Jag blev less på bilreparationer. Min relation till maskinerna hade börjat likna en klassisk hustrumisshandelsrelation. Jag led men kunde inte se mig själv någon annanstans. Känslan av att vara nära någonting stort och att allt som behövdes var en liten justering till, den hade jag fortfarande kvar. Därför stannade jag många år innan jag gjorde någonting åt min situation och sökte mig vidare. Vid ett tillfälle fick jag då träffa en ny organisationskonsult som skulle intervjua mig till en tjänst jag kommit i fråga för. Opassande nog började han med att fråga hur jag tyckte det var att prata inför andra människor. Det här med social kompetens var ju som sagt jungfrulig mark för mig. I de fall jag pratat med någon överhuvudtaget de senaste 7 åren var det för att skälla ut någon kund för att han eller hon lämnat in sin trasiga bil till mig. Därför försökte jag svara så vagt som möjligt. Han fortsatte fråga och jag parerade ömsom åt höger, ömsom åt vänster med tvetydiga och innehållslösa svar. Men till slut tittade han ner i sitt papper som om han var nöjd och sökte efter nästa fråga. Halvt frågande, halvt konstaterande summerade han. Jaha, ja men det kan man väl säga då att du har ju inga problem med att prata inför folk. Och visade med sitt kroppsspråk att ämnet var uttömt och att det var dags att gå vidare till nästa område att fråga om. Yes, jag är i hamn, tänkte jag och sa. Ja, nej, precis, så är det väl. Och jag tänkte att det här är ju jag bra på. Då säger Karn att han nog gärna ändå skulle se mig omsätta det här i praktik och att det satt en klass med tjejer som gick en kvällskurs i ett klassrum en bit bort från salen där vi satt. Han reste sig upp och visade med sitt kroppsspråk att vi ska väl gå till den väntande klassen nu, va? Eller? Eller? Han sa att det räcker ju om du håller ett 5 minuter långt anförande bara. Ja, om hur det är att jobba på verkstad. Det undrar säkert de här tjejerna. Vad säger du? Ska vi gå då? Eller? Eller? Eller, tänkte jag. Jag väljer eller. Jag ville inte. Jag hade behövt en kundmottagare nu. Någon som på kort varsel kunde komma och förklara att jag minsann inte har några som helst problem med att ställa mig och berätta om mitt jobb för en grupp okända människor. Okej, sa jag. Jag gör det. Jag bet ihop. Gjorde mig redo. Nej, förresten, vi struntar i det, sa konsulten då. Och gick vidare med att fråga om mina hobbies. Han hade lurat mig. Det fanns kanske inte ens någon klass med tjejer som gick någon kvällskurs. Sen fortsatte han att förmå mig att måla in mig själv i olika hörn och ganska snart insåg jag att det bara var att lägga ner alla försök att gömma sig. Hade jag något mjöl i påsen som inte var rent skulle han hitta det. När han slutligen var färdig med mig var jag helt utpumpad. Jag hade varit fullständigt öppen. Hade han förhört mig om Kennedy-mordet hade jag erkänt direkt. Och när han summerade den bild han fått av mig kunde jag konstatera att han efter 1,5 timme visste betydligt mer om mig än vad jag gjorde själv. Morgonen därpå var min bil försvunnen. Innan jag ringde och polisanmälde saken frågade jag mig när jag hade använt den sist. Jag påminner mig om vad jag hade utsatts för dagen innan och insåg att jag hade haft bilen till intervjun. Men inte därifrån. I förvirringen hade jag glömt den hos konsulten och gått hem. Intervjun gjorde avtryck i mig. Psykologisk kunskap verkar ju inte ha några som helst begränsningar. Karl hade vänt ut och in på mig. Jag ville bli organisationskonsult. Jag tänkte att det måste ha funnits en högre innebörd av att jag lämnade bilen bakom mig där och då. Nu ville jag hjälpa människor att stifta bekantskap med sig själva. Jag ville introducera keso-begreppet på folks arbetsplatser. Jag ville hjälpa människor att vänja sig vid att vara ovana. Att bli sina egna kundmottagare. Jag ville bli den som visste mest om psykologi. En psykolog. En sån vill jag vara. Att möta människor och visa känslor på ett nyanserat sätt var som sagt inget självändamål för mig på den tiden. Men psykologutbildningen skulle visa sig vara en hård nöt att knäcka i det här avseendet. Jag blev systematiskt motarbetad i mina ambitioner att smyga mig genom utbildningen utan att utmana mig själv socialt. Tiden då psykologen kunde gömma sig bakom divanen visade sig dessvärre vara förbi. Den moderna psykologen förväntas vara talförd. Förklara, visa sig, berätta, agera, möta människor. Använda sig själv som redskap. Man examineras i social kompetens och bemötande. Vi åkte på internat och satt i trånga rum i 5 veckor och gruppprocessade. Vi gjorde kommunikationsövningar. Jag fick fylla i ett formulär med riktade budskap till mina kurskollegor om vad jag kände inför var och en av dem. Sen fick jag läsa upp det för dem, en efter en, utan omskrivningar. Fullständigt orimligt och inte det minsta vant. Jag vill ju ha mina tankar för mig själv. Det är svårt att muttra när man måste mötas. I ett annat moment skulle vi tillämpa affektteori. Vi filmade varandra och tittade på hur vi omedvetet försökte täcka över våra känslor i sociala situationer. Och så sprang vi i cirklar med armarna utåt, gestaltandes olika känslotillstånd. Det här var sista anhalten före primalskriket. Vi var i våra känslor, improviserade, levde ut. Det blev spiken i kistan. Så nu har jag faktiskt vant mig vid att sträcka ut handen lite trevande och hoppas att någon ska fatta den. Vid att trycka på ringklockan och vara närvarande i mötet med andra människor. Som psykologkandidat föstes man ihop med människor på löpande band i en massa märkliga sammanhang. Det gick inte att undkomma. Det var bara att hoppas att bli inbjuden och stiga på. För en psykolog är det i mötet som motorn ska starta. Man finjusterar och kickar och hoppas att det helt plötsligt bara ska gå loss. Att klienten ska tända på alla cylindrar och störta ut ur terapirummet, rakt ut i livet, på bakhjulet.